Det är torsdagen den 27 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Sverige var år 2020 den största biståndsgivaren i världen, räknat som andel av BNI. 1,14% av det gick till bistånd det året. Och i statens årsredovisning för samma år uppgick biståndet till 47 miljarder kronor ungefär, eller knappt 4% av de totala statsutgifterna. Bistånd har ju alltid varit omdiskuterat. Man har ju frågat sig, var gör det mest nytta? Gör det alls nytta? Och hur mycket är det rimligt att ett land som Sverige ska lägga på det? Nu har den nya regeringen förklarat att biståndsramen ska frikopplas från BNI, det vill säga att det som brukar kallas 1%-målet ska lämnas. Det ska vara resultatet som räknas, inte utbetalningsmål, sa statsministern i sin regeringsförklaring förra veckan. Här finns det alltså en hel del saker att diskutera och fundera på och lära sig mer om. Och med mig för att göra det har jag tre gäster som ska bistå mig idag, nämligen Hanna Hellqvist som är tidigare statssekreterare åt dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson. Välkommen hit, Hanna.
Tack.
Fredrik Segerfeldt, författare och skribent som ägnat mycket tid åt biståndsfrågor. Hej du också, Fredrik.
Hej, hej.
Och Andreas Vladis som är professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet. Välkommen hit, Andreas.
Tack, hej.
Tänkte börja med dig faktiskt, Andreas, för att du skrev en text på ledarsidan för ungefär 2 veckor sedan i form av det vi brukar kalla vykort. Bakgrunden var då ett besök du hade gjort i Jemen. Där pågår ju som bekant ett krig som har lett till en mycket stor humanitär katastrof. Massor av människor är på flykt, massor av människor svälter, massor av människor dör. Men det du såg av omvärldens bistånd dit, hur det fungerade, det fick dig att vilja då skriva det här vykortet och berätta lite mer om det. Kan du kort bara sammanfatta det du skrev och dina iakttagelser från situationen i Jemen?
Nej, men som du sa så Jemen är ju drabbat av det som FN har definierat som en av de största humanitära katastroferna vi har att hantera just nu. Och det är ju en komplex katastrof som har drabbat det land då med krig och svält och missväxt och olika epidemier som har grasserat. Och det bara flödar in pengar, biståndspengar via FN-organ och olika humanitära organisationer dit till det här tudelade landet. Och det jag fick se då, det var ju, jag träffade biståndsarbetare som berättade om hur biståndsmedel bara gödslas in i projekt trots att man vet att pengarna inte kommer till nytta, utan det man köper in medicinsk utrustning som inte används, man köper in läkemedel som inte används eller används på fel sätt, man har indikatorer på att vissa sjukdomstillstånd hanteras på felaktigt sätt. Så över hela så var det uppenbart att biståndet här fungerar väldigt, väldigt dåligt.
Mm. Ja, det du beskriver, det är ju ett minst sagt dysfunktionellt system som styrs då av, som du tycker det, uppsatta mål snarare än de verkliga behoven, och där slöseriet då tyvärr blir ganska stort. Brukar det se ut så här utifrån din erfarenhet när bistånd fördelat internationellt att mycket försvinner på helt fel saker?
Ja, så låt oss vara lite ödmjuka samtidigt och säga så här. Att ge bistånd i sån här miljö, det är väldigt, väldigt komplext. Det är jättesvårt. Det är ganska farligt för de som arbetar i fält. Så man kan inte jämföra det här med ett vanligt projekt som vi hanterar hemma i Sverige. Det är så att ett visst svinn, det får man nästan utgå ifrån. Men att låta svinn pågå med berått mod framför ens ögon när man ser att inte pengarna gör nytta, det är inte acceptabelt. Och ja, det här är väldigt vanligt därför att det finns en form av tävling i godhet mellan olika organisationer inom FN-systemet, utom FN-systemet och mellan olika länder. Man ska vara störst, man ska vifta med flaggor och visa sig godast av alla.
Mm. Är det det som är huvudförklaringen till att det blir så här illa ibland, tror du?
Ja, jag tror det. Jag brukar kalla det för missriktad välvilja. Det här är ju goda människor, det är bra människor, det är vettiga människor. Men det är en tävling i godhet, det vill jag säga.
Okej, vi hoppar över till Hanna. Goda och vettiga människor som tyvärr ägnas åt missriktad välvilja. Du som har jobbat konkret med den svenska biståndspolitiken, är det en bild du känner igen?
Jo, men det stämmer ju det. Alltså, kraften i den goda viljan som någon form av grundbult i biståndet kan ju inte underskattas. Och den får ju en lång rad knepiga effekter. Och det kan man ju säga att det här med utbetalningsmål och så och utbetalningstryck som en följd av det är ju egentligen bara en förlängning av just den här viljan att göra gott, där en del andra överväganden som kanske man skulle göra i andra verksamheter och sammanhang, det sätts liksom ur spel när man träder in i den här lite den logik som gäller inom biståndet. Det är också min erfarenhet. Och precis som Andreas beskriver så är det ju så att det är inte lätt med bistånd. Jag brukar ju tänka på hur svårt det är med allt som kommer i närheten av social ingenjörskonst ens i ett utvecklat demokratiskt liksom, välfärdsland som Sverige. Uppgiften att åstadkomma någon form av förändring eller resultat som det då heter i länder som är systematiskt konfliktdrabbade, drabbade av parallella kriser som kanske är auktoritärt styrda utan fungerande förvaltningar eller ens tillstymmelse till förvaltningstraditioner, det är ju en oöverstiglig uppgift. Så därför har ju jag alltid förespråkat en lite mer så att säga realistisk, pragmatisk biståndspolitisk ansats där man försöker så att säga komma bort från den här endast av god vilja styrda typen av bistånd och istället tänka så här, vad kan vi åstadkomma med just de här medlen i just den här kontexten? Är det ens möjligt att åstadkomma någonting? Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, vi ska återkomma till den praktiska biståndspolitiken. Jag ska bara släppa in Fredrik här. Du har som sagt från ett helikopterperspektiv granskat svensk bistånd, eller bistånd generellt. Det Andreas beskriver och det Hanna sen berättar, känner du igen den bilden?
Ja, verkligen. Man ska skilja på katastrofbistånd som är en sak och det långsiktiga som är något annat. Man har två helt olika mål och två helt olika logik, alltså det måste man ha klart för sig. Men jag brukar säga att bistånd fungerar bara där det inte behövs. Och där det behövs fungerar det inte. Just det, på grund av det som mina två meddeltagare antyder eller pratar om. Det är nämligen så liksom att bristen på utveckling beror på sånt som Hanna nämnde, liksom att du har ingen förvaltning, du har liksom ingen, länderna styrs av människor som inte vill medborgarna väl och där medborgarna inte har någon möjlighet att utkräva ansvar av makthavarna. Vilket gör att det är liksom det är stater som präglas av våld eller att ledarna helt enkelt snor resurser från befolkningen. Så där, va? Och att komma in där och tro att man ska kunna få en förändring i den logiken är ju naivt. Men visst är det så att hittar man ett land med svenska institutioner med en tiondel av vår inkomst, då är det en tjugondel av vår inkomstnivå, ja, då skulle det fungera. Sådana länder finns inte, för har man våra institutioner så har man inte så låg inkomstnivå. Mm. Så att det är ett av de typiska biståndets dilemman som jag har skrivit om.
Men om man tar det här med situationen i Jemen, påminner väl då lite mer med din uppdelning av ett katastrofbistånd då, liksom, då pengar och hjälp måste in så att säga, att även det blir väldigt svårt och att det inte funkar. Vad känner du igen det och vad beror det
jag
på i så fall?
Jag vet inte mycket, jag brukar titta på det. Det finns ett typiskt exempel som handlar om efter kriget i Rwanda, så hade den regeringen som då hade begått folkmordet hade åkt över till gränsen på Kongo. Hela biståndsindustrin flockades kring det här lägret. För det var ju så mycket information, det var ju 94-95. och de tävlar med varandra om vem som skulle få mest uppmärksamhet i media, och deras loggor och sådär, och deras förkortningar var så viktigt, va. Men bara det att de som var där, det var de som hade, för det har varit regeringsskifte i Rwanda, så de som var i det lägret, det är de som hade utfört folkmordet. Och vad som hände då var att när det bara kom in så mycket resurser, så kunde den här regimen då liksom beskatta sina medborgare med hjälp av biståndsmedlen, för att sen finansiera ytterligare räder och fortsätta folkmordet. Så biståndsindustrin bidrog till att folkmordet i Rwanda förlängdes. Ett typiskt sånt exempel på varför katastrofbistånd också är svårt.
Återvänder till dig, Andreas. Nu fick du två kommentarer här, både från Hanna och Fredrik. Var det någonting där du vill plocka upp eller tillägga ut från det de har sagt?
Det som Fredrik pratar om här senast, det tycker jag är en viktig men väldigt sorglig aspekt av det hela. Det är ju att bistånd kan ju paradoxalt faktiskt förlänga konflikter. Fredrik nämner Rwanda, men det finns ju andra exempel på det. Till exempel Sydsudan, där landets regering då inte tar något som helst ansvar för sina medborgare i princip, utan det ansvaret läggs över då på FN-systemet och andra biståndsorganisationer som så att säga bedriver en stat. Det här är ju en jättesvår etisk problematik som inte finns något enkelt svar på.
Gå till Hanna. Givet att vi vet, då inom citattecken, detta om bistånd, på den tiden du var statssekreterare, vilken biståndspolitik bedrev Reinfeldt-regeringen för att så att säga undvika de här fallgroparna, eller vad man ska kalla det? Hur tänkte ni på den tiden?
Ja, vi tänkte framförallt väldigt mycket. Dels var det ju en allianskompromissad biståndspolitik. Det var fyra partier som hade sinsemellan relativt olika utgångspunkter när det gällde just grundläggande synen på vad bistånd är och vad bistånd bör vara. Men med det sagt så enades vi om en agenda som man kan enkelt uttryckt säga stod på tre ben. Det var det här med resultat, väldigt populärt ord i de här sammanhangen. Med Gunilla Karlsson på sin tid blev faktiskt anklagad från till och med biståndsmyndighetens representanter från biståndsmyndighetens sida för att då ha en groteska krav på resultat. Vilket väl åtminstone vittnar om att det var en del av agendan som gick fram i alla fall. Och sen det andra benet var ju transparens. Vi kom ganska snart till insikt om att det är knepigt att jobba med förändring och reformering av ett område som biståndet när det finns så många olika föreställningar och vanföreställningar om vad bistånd faktiskt är. Man kanske ser framför sig någon form av sinnebild av det man ungefär har sig till livs när man tittar på sådana här faddergalor på tv. Var min bild. Och i Sverige där Sida mäter årligen den svenska biståndsviljan hos befolkningen så har ju den genomgående alltid varit hög. Men det är intressant att fråga sig, vad är det för bild man har av vad bistånd ägnas åt för någonting och vad det åstadkommer? Och det är ju där det börjar bli intressant. Så att vi la väldigt mycket krut på att försöka göra det mer transparent vad biståndspengarna egentligen går till. Bistånd kännetecknas ju ofta av väldigt långa transaktionskedjor. Det vill säga, regeringen har någon ambition, delegerar till en svensk myndighet, till exempel Sida, att planera för en biståndsinsats. Det går i sin tur till någon annan myndighet att planera det här, eller det är någon civilsamhällesorganisation som i sin tur har en partner. Det är väldigt långa transaktionskedjor, vilket var en sak som vi tog fasta på och tyckte då att här måste var och en kunna se för sig själv tydligt och klart hur biståndet används och vad det leder till. Och det ledde bland annat till etableringen av en sajt som faktiskt fortfarande finns som heter OpenAid. Så det var en ganska viktig del av den agenda vi hade, att det blir omöjligt att förändra någonting om vi inte har en gemensam bild av vad utgångsläget är, det vill säga vad bistånd faktiskt består av och går till. Och sen det tredje var ju att vi gjorde en kraftansträngning när det gällde att försöka fokusera det svenska biståndet som var utspritt väldigt brett på väldigt, väldigt många olika typer av målsättningar, ämnesområden, länder, organisationer och så vidare.
Lyckades ni med det ni ville?
Vi lyckades med ett antal försök och jag skulle säga att inrättandet av den här så kallade transparensgarantin i biståndet, där vi sa att vi måste kunna vara helt öppna och ha total insyn i hur biståndet används. det var nog kanske, tycker jag, en av de främsta prestationerna, för det blev ju en irreversibel reform. Man kan så att säga inte först öppna upp någonting, öppna biståndet, visa dokumenten, medelsflödena och sen stänga ner det igen. Så den har ju varit varaktig och tycker jag en väldigt bra bottenplatta. Men varje gång man fokuserar så är det väldigt lätt att det inom kort sen tillkommer nya länder, eller man kanske bara gör en lite halvhjärtad fokusering och så. Så där finns det väldigt mycket mer att göra. Och när det gäller det multilaterala biståndet och stödet till FN-organen till exempel, så tycker jag inte att vi nådde särskilt långt. Utan där, det är väl ett sånt område där jag ser fram emot att den här regeringen som vi nu har ska kunna ta ett lite större grepp.
Vi ska snart gå in på den. Vi ska bara gå till facit först här, Segerfeldt. Hur bra lyckades den förra borgerliga regeringen med att reformera biståndet?
Ja, nu är jag ju bekant med Hanna sen förr. Men man ska säga, det handlar inte om att lyckas. Det handlar om, fanns det en politisk vilja att i grunden göra upp med hela paradigmet? Och det fanns väl inte det i alliansen, inte minst för att det var fyra olika partier. Men jag var mest imponerad av det att man utmanade biståndsindustrin och hela den branschen på ett väldigt modigt sätt, och det var väldigt positivt. Men det dog ju sen liksom. Den här industrin frodas ju och lever som på ett väldigt bra sätt. Ja. På ett väldigt starkt sätt. Nej, men jag menar, jag reformerar. Sen tycker jag inte det här koncentrationsmålet var ju tokigt, därför att forskning visar att ju större andel av BNP som biståndet gör i ett land, desto större är risken att det gör mer skada än nytta. Så där var jag helt emot från början.
Okej. Ska gå över till Andreas. Det politikerna bestämmer om biståndet, enligt din erfarenhet, hur stor roll spelar politiken, alltså de som är liksom de högsta politiska besluten, vilken roll spelar det i relation till vad som sker på marken, så att säga?
Jag skulle säga att det spelar väl egentligen bara en roll vad gäller biståndets storlek och inte så mycket det som sker på marken, utan stora delar utav framförallt det svenska biståndet kanaliseras genom det här, genom är multilateralt, det vill säga går till de stora organisationerna inom FN-systemet framförallt, och där har vi ju egentligen noll koll på vad som händer med pengarna, och det en hel del går till helt dysfunktionella projekt och helt dysfunktionella underorganisationer inom FN-systemet.
Ja, för det är också en fråga, alltså, hur lätt är det, eller det verkar ju vara väldigt svårt att reformera eller förändra det här systemet. Fredrik nämnde då biståndsindustrin, jag antar att du syftar liksom på de institutioner och krafter som, ja, som verkar inom existerande system och kanske inte vill ha så stora förändringar. Hanna, hur tänkte ni kring det? Hur mycket kan man egentligen göra som biståndsminister om man vill förändra, och hur ska man göra för att kunna förändra på effektiva sätt?
Nej, men man måste ju våga göra upp om en del av de här premisserna som ofta inte är annat än ganska genomarbetade formuleringar, storslagna målbeskrivningar etc. Man måste ju våga även från politisk nivå sätta sig in i hela så att säga kedjan. Vad är det pengarna till slut används till? Hur mycket försvinner i olika typer av andra ändamål längs vägen och så vidare? När jag jobbade med det här var det ju väldigt tydligt för mig att varje gång man började prata om att man kanske skulle överväga att minska på biståndet eller att överge 1%-målet till exempel, då mobiliserade man ju från ett biståndsengagerat håll, inte minst civilsamhällesorganisationer aktiva i biståndet, och började peka på hur många flickor då som inte skulle få gå i skolan, hur många som inte skulle bli vaccinerade, hur många som inte skulle få rent vatten, hur många barnmorskor som inte skulle utbildas och så vidare. Det fanns en hel uppsättning där av beräkningar som plötsligt dök upp i anslutning till att det fanns en diskussion om att vi kanske borde överväga om det finns anledning att dra ner lite på biståndet. Det här var ju problematiskt. Det var en osann bild. I den mån, jag kan inte ge en uppdaterad bild, men i den mån jag fick en uppfattning på min tid, så var det ju så att en otroligt stor andel av biståndet gick ju till sånt som informationskampanjer, löner, resor, konferenser, planeringsdagar, internrapporter, seminarier, stöd till fonder som bara stod och liksom oanvända på olika typer av konton, konsultarvoden, eller ja, det finns en hel apparat kring detta som så att säga, ligger väldigt många steg bort från det som är sinnebilden av vad bistånd är och borde vara och vad dess kärnuppgift är, oavsett om den är humanitär och katastrofrelaterad eller mer utvecklingsambitiös. Men det tycker jag var det största hindret, att det kräver så att säga att politiken också förmår och vågar sätta sig in i på ett mer konkret vis vad bistånd består av. Jag gjorde det på de resor som jag gjorde, så krävde jag till exempel att få se exempel på insatser som vi finansierade. Och det var ju häpnadsväckande att det var en fråga som sällan ställdes, att nej, men det är svårt att ordna, vi kan inte riktigt visa och man kan inte visa på det sätt och det här är en katalytisk process och
ja, ja.
Sådär.
Jag kan fylla i och säga där att de stora humanitära organisationerna, de har ju den större delen av deras budget går till logistik. Och med logistik menar jag då att de har flygplansflottor, de har bilflottor som är en förutsättning för att få ut personal, för att få ut det som ska doneras till befolkningen. Och det här gör ju att 100 kronor som skickas till ett land kommer alltså bara 30 kronor finns tillgängliga i slutändan för att, så att säga, ge ett rejält stöd på marken.
Men sen är frågan då, vad får det här stödet på marken för effekt? Jo, det får till effekt att regeringen kan ägna motsvarande resurser åt något annat, det vill säga kanske lite armé eller straffa minoritetsgrupper eller så vidare. Det innebär också att den demokratiska återkopplingsmekanism som ska finnas mellan en stat och en befolkning blir avkopplad. Det innebär också att den som levererar då välfärd i det här landet, det är inte regeringen utan en tredje aktör som är utomlands ifrån. Ja, då blir regeringen ansvarig ifrån till givaren i tredje land eller annat land istället för sin egen befolkning. Så här massa sådana långsiktiga snedvridande effekter som gör att det undergräver det som är grunden för ett lands utveckling.
Mm. Vi ska ta och titta lite framåt nu, för att nu har ju då vår nya regering förklarat att biståndet ska då frikopplas från BNI som det heter, och istället ska man då ha en fast biståndsram som ska sättas över 3 år. Hanna, är det klokt? Och i så fall varför eller varför inte?
Det är helt klart en bra idé att frikoppla biståndet från BNI. Det är ju helt godtyckligt och skapar helt skeva incitament när det gäller hur man ska använda pengarna. På min tid var det ju så att varje år i november, december så blev det ju panik där man inte hade fått ut pengar på vissa ställen, så man var tvungen att hastigt och lustigt försöka omfördela det här till någonting där man trodde att det fanns så kallad absorptionskapacitet. Det vill säga där man snabbt och lätt skulle kunna få ut överblivna miljarder sent på året då, för att det inte skulle frysa in eller gå tillbaka till statskassan. Det är ju en skev struktur när det gäller användning av gemensamma medel som vare sig gynnar fattiga människor eller svenska skattebetalare. Så det är ju helt klart bra. Sen är det så att prata om resultat som vi ägnade oss åt i åtminstone 7-8 år då, det är någonting som måste kvalificeras. Det är stor risk att det antingen urartar till att man tror att om alla biståndsadministratörer och byråkrater bara rapporterar mer, skriver fler rapporter, så jobbar vi med resultat. Och det riskerar i sin tur att bli en väldigt liksom felfokuserad typ av verksamhet. Och sen behöver man nog vara lite tydligare med vad det är för slags resultat man förväntar sig. Därför att argumentationen för att utveckling tar tid och så vidare, den är väldigt stark och delvis legitim. Så att när man pratar om så att säga, biståndet ska ha resultat och det är resultat som räknas, så måste man också från politiskt håll förmå beskriva vad det är man menar med det. Mm. På vilken sikt och i vilken form och sådär. Och det tror jag kommer vara en av de viktigaste uppgifterna om man verkligen ska leverera på det som det är tänkt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu verkar det bli så att den här nya biståndsramen kommer bli mindre än om det hade följt då BNI. Jag såg att Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson nämnde då att det skulle landa på 0,88% av BNI nästa år då, istället för 0,1%. Fredrik, är det, då blir det alltså mindre bistånd. Är det bra eller dåligt?
Det är bra.
Varför det?
Därför att bistånd gör med stor sannolikhet mer skada än nytta. Det hämmar utveckling snarare än stimulerar utveckling. Det förstärker de mekanismerna som är orsaken till att länderna har problemet från början.
Kan man inte reformera bort de problemen? Vi har ju pratat rätt mycket om möjligheten att reformera.
Varför skulle någon som styr ett land vara auktoritärt utan folkets vilja, folkets bästa för ögonen, förändra sig och börja styra landet på ett annat syfte? Vad har vi för verktyg att få slut på kriget i Jemen eller få Sydsudans regering att börja liksom, bli fräscha? Det finns inga verktyg som omvärlden har tillgång till för att skapa sån utveckling. Den enda gången det har varit när omvärlden har gjort det, kunnat bidra positivt, har varit typ efter andra världskriget i Västeuropa, men då hade man ju redan tradition och historia av både demokrati och välstånd. Så att hela idén är feltänkt från början. Det går inte att skapa utveckling genom att överföra offentliga resurser till ett annat land. Så att jag skulle säga lägg ner alltihopa.
Ja, där måste jag anmäla avvikande åsikt, för att det är ju någonstans ändå en humanitär plikt att hjälpa folk som lider i det korta perspektivet. Och någon form av system för att hjälpa svårt lidande människor i världens allra fattigaste länder, det måste vi ha. Och problemet är att systemet vi har är dysfunktionellt. Det är en ena sak att säga. Det andra är att jag har aldrig riktigt förstått det här fokuset kring 1%-målet. Det är väl inte det handlar om, utan det handlar om liksom resultatet. Vad får vi ut av de här pengarna? På vilket sätt gagnar det de mottagarländerna? Den diskussionen ser man nästan aldrig. Och de som nu beklagas över att man går ner till 0,88%. Finns det någon enda annan budgetpost i Sverige som är säkrad och bunden till en procentsats i BNI? Finns det? Jag tror inte det.
Försvaret talar man om att man vill det i alla fall, att man vill upp till en viss nivå. Men vi förstår din poäng, Andreas.
Får jag bara svara på det? Din logik är ju katastrofbistånd, och det är en annan sak, och det är en minoritet av biståndet. Den merparten av biståndet har andra syften, har långsiktiga mål och vill göra någonting annat. Det är två helt olika logiker.
Jag pratar om humanitärt bistånd. Det var det
vad är det? En femtedel av budgeten, tror jag. Sån där, va?
Hanna, vad säger du? Fredrik tecknar ju en ganska dyster bild av det här. Ja, det som inte är humanitärt bistånd, det kommer aldrig kunna förmå någonting på grund av att vi egentligen bara stärker destruktiva samhällen och institutioner. Är det så, tror du?
Jag kan bara rent empiriskt konstatera att vi försökte få tydligare bilder och uppfattningar av tillämpande en generositetsprincip och säga okej. Vi har ett öppet sinne, visa oss vad det är vi åstadkommer med detta. Och jag tyckte att det var väldigt, väldigt torftiga svar. Vi har samma sak när det gäller hela den apparat som utgörs av FN-bistånd till exempel. Vi hade så sent som nyligen vår egen riskrevision som konstaterade att den miljardrullning som går då till FN-organen årligen är väldigt svårhärledbar till någonting överhuvudtaget i form av dokumentation av resultat eller motsvarande. Så att jag tror att det här är en inbyggd problematik. Jag skulle inte kategoriskt säga att det inte finns någon skillnad man kan åstadkomma på något sätt, men den typ av biståndsverksamhet som vi har ägnat oss åt under lång tid behöver man i stora delar tänka om kring, tror jag.
Mm. Jag säger inte heller att det inte finns något sätt som man kan hjälpa överhuvudtaget på. Man kan räkna sprutor i barn på armar som får vaccin till exempel. Typiskt sån sak som fungerar och som så här. Alltså det så var inte så jag formulerade. Men det är med att idén att vi kan vända grundläggande utvecklingsmekanismer i dysfunktionella länder, det är det jag vänder mig emot.
En fråga till dig, Fredrik. Som jag sa tidigare, du har ju ägnat dig ganska lång tid åt det här. Tycker du att det har hänt någonting i debatten sen du satte igång och började läsa in det. Alltså, vet vi något så? Tycker folk annorlunda idag? Har kunskapsnivån förändrats eller har det hänt någonting?
Nej, alltså motståndarsidan, om man säger de som är på insidan har liksom, det är hundratals miljoner i propagandapengar och 10 000 personer som lever på det här. Så att det där är en svär som lever. Jag brukar alltid säga våning 2 på bokmässan. Gå dit och se vad det är, så får ni se vad det är för något. Alltså det är en enorm industri med enorma resurser att utmana, och det är väldigt, väldigt svårt. Och det krävs extremt mycket mod och kraft för att uttaget, för det är ju människors försörjning och identitet man liksom ger sig på. Sen använder de fattiga människor som slagträ i debatten, va? Men det är inte det handlar om, det är deras egen intresse som kommer först.
Andreas, vad säger du om
lag för professionalisering? Vi inom på den medicinska sidan har ju sagt att vi måste öka kompetensen bland de som jobbar även i de svårast drabbade områdena. Man kan inte skicka dit unga, oerfarna, men väldigt godmodiga personer, utan det ska vara precis tvärtom. De mest erfarna som kan fatta de tuffa besluten, och det är min uppfattning att även inom andra delar av biståndsindustrin, som Fredrik kallar det, så bör det nog ske en ökad professionalisering både i givarländernas huvudstäder och i fält.
Mm. Hörrni, vi måste tyvärr börja runda av. Min sista fråga, den ska ni var och en få svara på. Jag skulle vilja att ni ger några råd till den kommande regeringen och till biståndsministern i synnerhet. Vad bör han göra för att förbättra Sveriges bistånd helt enkelt? Vem känner för att börja?
Ja, men det är ett fundamentalt paradigmskifte som måste ske. Ett, vad är utveckling? Två, vilka är hindren mot utveckling? Och tre, vilka verktyg har vi som vi kan använda för att få bort de hindren mot utveckling? Så, och det måste man göra på ett sätt som är intellektuellt hedligt och vetenskapligt baserat och inte baserat liksom på senaste partikongressens majoritet klockan 11 på kvällen och det som är liksom politiskt korrekta termer just nu i Sverige i svensk inrikespolitisk debatt. För det är så det har gjorts hittills, va? Så här, kvinnors rättigheter och vad det nu kan vara, någon annan, så här, med hållbarhet och sånt. Va? Så att det är liksom, det krävs ett fundamentalt omtänk, men det kommer ju inte att ske därför att det är partipolitiker. Så att, men om jag fick önska så skulle man liksom ta om från början och ställa sig de fundamentala frågorna.
Ja, men det var barnens önsketimme här, så det var rätt att du fick önska. Mm. Andreas, vad säger du? Vad har du för medskick till den nya regeringen?
Jag skulle nog, om jag vore biståndsminister, fundera på att smalna av verksamheten så att man fokuserar på färre antal länder, färre antal typer av projekt, så att man kan just få en ökad professionalisering. Vi syftar enbart jordbruksprojekt till enbart medicinska projekt, och sen så tar man in experter inom de här områdena. Sen skulle jag ta fram ett antal hårda nyckelindikatorer så att man kunde mäta månad för månad vad man har uppnått i förhållande till de beskrivna behoven.
Stort tack för det. Och Hanna, slutligen, giltigt, vad skulle du säga?
Ja, dels tycker jag att man måste våga hugga i kärnstödet till FN. Det är orimligt stort, orimligt otransparent utifrån vilka utgångspunkter som helst egentligen. Sen tycker jag också att man ska våga överväga att faktiskt från politiskt håll främja lite mer innovativa metoder som kanske kortsluter en del av de här ogenomträngliga långa transaktionskedjorna. Det finns jättemycket intressant gjort på till exempel när det gäller direktutbetalningar till människor som lever i fattigdom, där man betalar ut pengar direkt till människor utan mellanhänder. Förtjänar ett långt eget seminarium, men i den riktningen, just för att komma bort ifrån mycket av den logik som har präglat biståndet under så lång tid, med massor av mellanhänder och väldigt bristande transparens och i slutändan en mycket otydlig bild av vad resultaten blev.
Okej, då tar vi med oss det och så hoppas vi att biståndsministern lyssnade på oss. Stort tack Hanna Hellqvist, Fredrik Segerfeldt och Andreas Vladis för att ni kom och gästade podden idag. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar man bara till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.